Socialdemokraternas Mikael Damberg är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Vi spelar in den 10 oktober. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Välkommen till lördagsintervjun.
Tack ska du ha.
Ronald Reagan sa en gång att det som avgör val, det är vad väljarna brukar svara på frågan: har jag det bättre nu än för 4 år sedan? Alltså, hur giltig blir den frågan i det svenska valet nästa år, tror du?
Jag tror den kommer bli ganska central, därför att Sverige har presterat väldigt dåligt de här senaste åren. Det var det förlorade år för Sverige, både tillväxtmässigt i form av högre arbetslöshet, 100 000 fler arbetslösa, och framförallt hushållsekonomin har ju varit väldigt tufft de här åren. Och jag menar att regeringen och Sverigedemokraterna har agerat bakvänt konjunkturellt politiskt, men också strukturellt, och har försvagat svensk ekonomi. Så jag tror att det blir en viktig utvärdering av att de här 4 åren faktiskt inte har varit framgångsrika för Sverige.
Mm. Regeringen och SD i sin budget som presenterades i veckan, de andra partierna presenterade också sina budgetförslag. Men regeringen och SD satsar ju nu väldigt mycket just på att svaret på den här frågan, har jag det bättre nu än för 4 år sedan, ska bli ja framåt valdagen. Det är en lång rad satsningar som ska ge hårt arbetande människor mer pengar i plånboken, som de formulerade. Alltså, kommer ni att förlora om det blir som regeringen hoppas, att människor börjar känna att det lätt framåt sommaren?
Nej, men allting är inte bara politik, det är ju verklighet också. Och människor har tappat väldigt mycket i sin inkomst under de här åren med hög inflation. Och bara matpriserna har stuckit iväg med 30%, hyrorna fortsätter uppåt. Så att människor är hårt pressade. Jag tycker det är bra att regeringen lägger en ganska expansiv budget nu, för vi är i en lågkonjunktur som vi inte tar oss ur, och då måste man satsa för att komma ur det här. Det som skaver, tycker jag, det är att när vi kritiserade regeringen för att göra för lite i början av den här lågkonjunkturen för att stötta vanligt folk, då sa regeringen det fanns inte möjlighet att göra det, man kunde inte göra det ena och det andra. Nu när regeringspartierna har problem med opinionen, då fanns det tydligen möjlighet att låna ganska mycket pengar till skattesänkningar på ett antal områden. Och det tror jag skaver lite grann. Men jag kan ju bara konstatera att vår budget som vi har lagt ger ju mer pengar i plånboken för en vanlig familj än med regeringens politik. Så vi har inga problem att jämföra oss på den punkten.
Nej, men tror du inte ändå att en upplevd känsla av förbättringar, alltså i vardagen efter sommaren, skulle få människor att liksom glömma dina argument om att regeringen gjorde fel saker tidigare?
Nej, jag tror inte det, därför att människor har ju sett vad den här regeringen, på vilken sida stod den här regeringen under den här kostnadskrisen. Och då valde man att sänka skatten absolut mest för de med högst inkomster istället för att förbättra ekonomin för vanligt folk. Och det där kommer man ihåg. Man känner att den här regeringen inte stod på ens egen sida. Men nu när det närmar sig val, då fanns
men
det tydligen
möjlighet. Men är inte känslan vid valdagen ändå det viktigaste för en väljare? Nu känns det bättre.
Okej, ska vi bli lite valtaktiska då? Vi har ju också gått in i valrörelsen när vi har sagt att nu vänder det, nu ljusnar det, nu blir det bättre. Det tar ganska lång tid innan de där signalerna märks i vardagen. För det är en sak att ekonomin börjar gå lite bättre. Sen tar det tid innan arbetslösheten börjar sjunka, innan lönerna återhämtat sig. Jag tror regeringen räknar med att lönerna är tillbaka på samma nivå som innan kostnadskrisen. 28, kanske 29. Så människor kommer fortfarande känna av att det är dyrt i Sverige, även om det skulle... Och jag hoppas att det vänder i svensk ekonomi, för det vore helt orimligt att Sverige år ut och år in nu ska prestera sämre än Europa. Det är ju inte en rimlig ordning.
Nej, om man då tittar på vad budgeterna är, ert budgetförslag och regeringen och SDs budget, så kan man ju se att ni går med på en rad saker som regeringen då föreslår. Det är sänkt elskatt, det är matboms, det är förskolavgiften ska sänkas, inkomstskatten ska sänkas. Det var också en väldigt stor satsning på rutavdrag tidigare. Varför accepterar ni så många av ROT? Förlåt, ska det vara.
Ja,
ROT,
jag letade minnet efter det, men det är så.
Ja, nej, det var jag som sa fel helt enkelt. ROT-avdrag ska det vara. Frågan är då, varför ni accepterar så många av regeringens ekonomiska förslag?
Därför vi har krävt att regeringen ska göra mer för att stötta vanliga hushåll under flera års tid. Och då har regeringen inte gjort det. Om då regeringen levererar, kanske inte exakt de saker vi har föreslagit, men nästan, då måste vi säga att det är bra, det är rimligt. Och sen visar vi var skiljelinjerna fortfarande går, därför regeringen gör en del tillfälliga åtgärder nu, men man tar inte tag i strukturella frågor som handlar om arbetslöshet och tillväxt, och framförallt inte strukturella frågor som handlar om stötta barnfamiljer till exempel mer permanent. Så att det finns skiljelinjer kvar, men varför ska vi gå emot saker och ting som vi har kritiserat regeringen för att inte göra tidigare?
Om vi går in på en av skiljelinjerna så har ni ju ett förslag om bankskatt där ni räknar med att få in 10 miljarder ungefär på det bankerna tjänar på räntenettot, alltså skillnaden mellan räntan på utlåning och inlåning. Hur ska ni se till att det inte blir bankernas kunder som får betala i slutändan?
Hela poängen är ju att bankernas kunder idag betalar väldigt mycket till just bankerna. Och faktum är att de svenska bankerna har varit mer lönsamma än de nordiska bankerna, mer lönsamma än de europeiska bankerna. Så när man går igenom en sån här kostnadskris, när människor har svårt att få ekonomin att gå ihop och betala räkningarna och maten, då finns det en sektor som har dragit iväg vinstmässigt väldigt mycket, och det är banksektorn. Och då har vi sagt att under den här kostnadskrisen, när bankerna gör stora vinster just på att de är snabba med att höja räntorna på bolånen, men ganska långsamma på att höja räntan på sparkontorna och tjäna väldigt mycket pengar på det, då ska en del av de pengarna gå tillbaka till hushållen och välfärden. Och det där har jag hört att också finansministern har kritiserat, att bankerna har gjort för stora vinster, att de inte sänker räntan tillräckligt snabbt nu, men man gör ingenting för att föra tillbaka de pengarna. Det tycker jag är dåligt.
Ja, nu förklarade du vad idén var med bankskatten. Det jag undrar är vad effekten kan tänkas bli. För bankerna brukar ju inte sällan göra sina tjänster dyrare för kunderna när deras kostnader stiger. Alltså, finns det en risk att er bankskatt gör bolånen dyrare?
Nej, därför att den är ju utformad på räntenettot, och det är det som är bra. Därför då kan bankerna, om de inte vill betala den här skatten, då kan de ha något lägre räntenetto. Och då tjänar kunderna på det utan att bankerna behöver betala skatt. Så det blir ju ett incitament för bankerna att inte ha så stora räntenetto.
Men det finns ju en lång rad sätt för bankerna att liksom kompensera sig mot kunderna. Alltså...
Men om räntenettot då sjunker, då får ju kunderna betala mindre till bankerna i räntenetto, och det är en poäng med det. Jag tycker det är en liten analogi egentligen med hur det var under den här stora elkrisen. Kommer du ihåg när elpriserna stack iväg i Europa? Då bestämde EU-kommissionen att alla länder skulle införa faktiskt en skatt på de här övervinsterna som uppstod i elbolagen. Och så skulle de pengarna gå tillbaka till hushållen. Det enda landet som typ misslyckades med det var ju Sverige, för regeringen kom ju inte fram med den där skatten, så pengarna kom inte tillbaka.
Ja, men om vi håller oss till bankskatten. Analogi. Ja, just det. Alltså, har ni några verktyg för att se till att bankerna inte höjer bolåneräntan för att kompensera för bankskatten? För det här kommer ju liksom bli en slags förhandling mellan kunden och bankerna ändå i slutändan.
Då är vi inne på den andra frågan som handlar om att det är för dålig konkurrens i banksektorn, som vi också har krävt att regeringen borde göra. Regeringen har gjort en del små saker, att det blir lättare att flytta sina bolån och så. Det är bra, det har vi krävt också. Men det vi har sagt är att det behövs också någon aktör som pressar bankerna ekonomiskt. Och då vill vi att den statliga banken SBAB ska få jobba på ett annorlunda sätt idag och därmed pressa villkoren. Och då påverkas alla andra banker av det. Och det har regeringen inte velat gå vidare med. Men det skulle vara ett ganska effektivt sätt. Därför kunderna ser ju ifall bankerna har bättre villkor någon annanstans. Och det skulle kunna göra skillnad.
Men hur som helst, era politiska motståndare brukar ju ändå, de brukar kalla er bankskatt för en bolåneskatt. Hur ska ni se till på ett skarpt sätt så att det inte blir just det?
Ja, både att det är en skatt på räntenettot, och det andra är att vi ska se till att öka konkurrensen, och då kan statens bank bidra till det. Det är obegripligt, tycker jag, att regeringen har stoppat SBAB från att ha en full konsumentbank med där man kan ha lönekonton, och att SBAB kan ha också sparande i form av lönekonton, för då kan man finansiera sin affär bättre och pressa vinstmarginalerna hos de andra
bankerna. Men i slutändan finns det inga verktyg, det blir ändå en slags förhandling mellan kunder och banken ändå.
Och om konkurrensen ökar, så minskar möjligheten att ta ut allt för stora vinster.
Om man tittar på budgetförslagen som har presenterats i veckan från alla de fyra oppositionspartierna, så är det ju tydligt att Centerpartiet sticker ut. Att de har en helt annan ekonomisk politik än S, V och MP. Det är liksom en politik som ligger längst till höger av alla partier i riksdagen när det kommer till det ekonomiska. De vill ju satsa på sänkt arbetsgivaravgift, spara miljarder på det, spara miljarder i A-kassan. De vill sänka inkomstskatterna mest av alla. De vill inte höja bidragen. Alltså de vill prioritera ju på ett helt annat sätt än ni. Hur ska de rödgröna partierna kunna styra landet ihop när skillnaderna är så stora?
Zooma ut lite. I grunden tycker jag det är väldigt bra att partierna har olika uppfattningar och redovisar det för väljarna. Därför jag tycker det vore väldigt tråkigt om vi fick en amerikaniserad utveckling där det är typ två partier som står mot varandra och så ska det bli stora kulturkrig och skillnader. Det är bra om partierna som går till val har egna program, egna reformer, egna prioriteringar. Och det är en styrka för svensk demokrati, och historiskt sett har det varit också bra att partier med lite olika tonvikt har ibland tvingats samarbeta och göra upp och komma vidare. Jag ser inte det som ett genuint problem att partierna har olika uppfattningar. Skulle jag tycka det så skulle man ju inte ha en parlamentarisk demokrati.
Men är det inte också en styrka för demokratin att väljarna kan få veta vad de får efter valet om man lägger sin röst på er sida i politiken?
Och då spelar det väldigt stor roll på vilka partier man lägger sin röst på. Ju fler röster Socialdemokraterna får, och vi är ju otvivelaktigt största partiet, så vi har ju lättare att få igenom vår politik än ett litet parti. Ta bara analogin med, eller kontrasten med regeringspartierna idag, där Moderaterna idag ligger på kanske 16, 17, 18% kanske, och Sverigedemokraterna ligger mycket större. Och det och man vet inte ens vem som ska vara statsminister. Det är ju mycket större problem för Moderaterna att veta vilken politik som går igenom än ett parti som ligger på kanske 35% i opinionen och har ganska stor makt i en förhandling.
Ja, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, sa här i lördagsintervjun för 2 veckor sedan att det är i den ekonomiska politiken som de stora skillnaderna finns mellan de rödgröna. Håller du med om det?
Ja, men om jag skulle, igen, vi vet inte vilka partier som kommer in, hur stora röster man får, det är väljarna som bestämmer det och ger mandat för en ny riktning för Sverige efter valet, och det tycker jag är bra. Skulle det vara så att man ska samarbeta över blockgränsen med ett borgerligt parti till exempel, som Centerpartiet är ju ett borgerligt parti, det är klart att de inte har samma politiska agenda som vi har. Men om vi tvingas samarbeta med andra partier, vilket vi tror att vi måste göra, för vi tror inte att vi får över 50% av rösterna, då måste man ge och ta, man måste förhandla. Och är det något parti som har lyckats förhandla med andra partier över tid, alltså så är det Socialdemokraterna. Vi har haft budgetsamarbete och samarbetat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Efter 90-talskrisen sanerade vi statsfinanserna ihop med Centerpartiet, apropå det. Vi har haft ett samarbete med Liberalerna och Centerpartiet. Så vi har haft, och vi har samarbetat med Moderaterna i väldigt substantiella frågor för Sveriges framtid. Jo. Och det tycker jag är bra. Jag tycker svensk politik ska fungera på det sättet.
Jo, men du vet ju också, jag hör att du gärna vill att ni ska kunna lösa det här genom att ni är bra på att förhandla efter valet. Men alltså, du vet ju också att det här är en fråga som kommer att förfölja er fram till valdagen om ni inte besvarar den. Alltså hur det här ska gå till. Era politiska motståndare kommer ju inte att tveka och påminna väljarna om skillnaderna i den ekonomiska politiken. Alltså måste ni inte ha ett begripligt svar på det här före valet?
Jag tycker absolut inte vi ska ha någon form av gemensamt valmanifest inför valet. Jag tycker partierna ska redovisa sina egna ståndpunkter inför valet. Jag skulle bli väldigt förvånad om Tidöpartierna skulle presentera ett gemensamt valmanifest inför valet.
Ja, men de har ju visat att de kan få igenom statsbudgetar, så de har ju en ekonomisk politik.
Ja, är det något parti som har regerat Sverige i många år och samarbetar med många partier, så kanske det är Socialdemokraterna.
Ja, men jag tror att du förstår grundfrågan, att det här är någonting som återkommer om man betraktar objektivt hur stora skillnaderna är, att hur många miljarder det handlar om. Måste ni inte besvara detta på något sätt?
Ja, det är väl väljarna som måste besvara vilken politik man vill ha i valet. Men vem på frågan då? Finns det bland oppositionspartierna en gemensam kritik av hur den här regeringen har agerat? Finns det saker som vi verkar vara väldigt överens om, även om inte vi ska gå fram som ett gemensamt block eller ha samarbete på det sättet inför valet? Så tycker jag att det är det. Alltså, det finns en väldig kritik av att regeringen har misskött den ekonomiska politiken som har lett till väldigt låg tillväxt. Vi har haft en väldigt hög arbetslöshet, en fråga som både vi och Centerpartiet kritiserar väldigt hårt regeringen för. Vi har diskussionen kring välfärdens finansiering och landsbygdens utveckling, som är effekt av att regeringen inte har tagit den här kostnadskrisen på allvar. Vi har hela klimatfrågan kopplat till industrin och vad vi ska leva av i framtiden, där SD och regeringen idag backar in i framtiden och drar undan förutsättning. Så det finns många frågor som vi är överens om. Sen kan partierna ha olika svar på hur man löser det. Jag uppfattar inte det som så dramatiskt.
Frågan gäller ju där de punkter där ni inte var överens. Mm. Varför är den här osynkade strategin rätt mellan oppositionspartierna?
Därför jag tycker det är bra för väljarna. Väljarna måste få välja mellan olika alternativ. De måste få säga vad de tycker är viktigast i valet. Och det är deras röster som avgör styrkeförhållandena i förhandlingar efter valet. Annars vill man gå över i någon form av amerikaniserad politik, och jag tror att det vore dåligt. Då tror jag det blir mindre samarbete, det blir mer splittring, konflikter, och Sverige är lite för litet för det.
Ja, men varför är det rätt att låta regeringen som har fått igenom sina budgetar ha den, kunna använda den argumentationen mot det? Titta, de kommer aldrig få ihop någon budget.
Ja, men om man istället vänder och tittar på, de har lagt budgetar som har presterat 100 000 fler arbetslösa med en välfärdskris i Sverige.
Men de har fått igenom dem ändå.
Ja, men vad spelar det för roll om man får igenom en budget som leder Sverige i fel riktning och med dåliga resultat? Det kan inte ges beröm för det, tycker jag. Så jag tycker frågan är felställd, och nu i dagarna så måste man ju ställa sig frågan: hur ser det här regeringsalternativet ut? Nu har Liberalerna gått ut och sagt att Sverigedemokraterna inte ska få sitta i en regering. Och då rasar ju Ulf Kristerssons regeringsalternativ.
Ja, men så den här frågan blir ju intressant. Budgeten. En kontrollfråga bara för att jag ska förstå. Alltså, hur viktig är budgeten för Socialdemokraterna? Skulle ni kunna tänka er att regera utan att vara säkra på att era budgetar röstas igenom i riksdagen?
Nej, det tror jag inte på. Det funkar inte så. Givet att de här parlamentariska spelreglerna har luckrats upp. Förr i tiden så röstade man ju på sitt eget alternativ, följde det, så lät man då majoritetens eller den största grupperingens budget gå igenom. Nu har det där utmanats, inte minst av Sverigedemokraterna över tid, och då betyder det att man måste ha ett budgetsamarbete för att få igenom sin budget i riksdagen. Jag ser inte att man kan regera Sverige på något annat
sätt. Så ni sätter inte en situation som 2021 till exempel, att ni tvingas regera på en hög budget?
Nej, det är väldigt dåligt att hamna i ett sånt läge. Sen ska man ju veta att i några av de här efter förra valet, eller i några situationer har ju partierna inte velat göra upp, så det har inte funnits någon regeringsbildare alls. Trots att det fanns en högermajoritet så klarade Ulf Kristersson inte att forma ett regeringsunderlag. Så det har ju också inträffat. Så man får vara lite ödmjuk i de här sammanhangen, att man vet inte hur valresultat ser ut och vad partierna tycker, för man kan inte beordra partier att samarbeta. Däremot så tror jag att ska man ha en fungerande regering så måste man också ha ett fungerande budgetsamarbete.
Mm, så om du blir finansminister så kan du lova att du får igenom dina budgetar i riksdagen, oavsett hur regeringen ser ut?
Jag har ju bara varit finansminister en ganska kort tid och jag fick igenom min budget, kan jag konstatera.
Ja, men är det ett löfte att det är så du kommer att arbeta?
Ja. Jag undrar vilken finansminister skulle säga att de har ambitionen att det inte få igenom sin budget.
Det har ju tidigare nämligen i Socialdemokraternas historia att varit så.
Ja, men det är ju kan ju inte vara en ambition att jobba på det sättet. Det känns märkligt.
Ja, det här är Ekots lördagsintervju med Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg. Och en annan av era stora nya förslag i den här budgeten, det är ju det här med karensavdraget. Så att ni vill se sjukersättning då från första sjukdagen. Och ni argumenterar ju då för att det blir rättvisare så, eftersom tjänstemän som du och jag till exempel kan jobba hemma när vi är småsjuka, och det kan inte sjuksköterskor och poliser till exempel. Hur mycket kommer sjuktalen att öka i Sverige när detta genomförs?
Det vet man ju inte, ska man säga, därför att jag tror att väldigt många med små inkomster idag är väldigt beroende av sina pengar. Det är inte så att folk med små inkomster badar i pengar, och det betyder ju att även i framtiden kommer det att vara mindre pengar om man är hemma och sjuk än om man är på jobbet. Så att det är svårt att veta, för att idag tvingas ju grupper av ekonomiska skäl som är sjuka att gå till jobbet, och effekten för det för samhällsekonomin kan ju bli att sjukspridning växer, att pandemin sprids, att fler blir sjuka, och det är ju inte bra för samhällsekonomin.
Men är det inte rimligt att tro att sjuktalen ökar? Det måste det väl vara?
Ja, eftersom en del de facto är hemma eller förlåt, går till jobbet där de är sjuka. Och vi kan ju inte ha en ambition i Sverige att människor som är sjuka ska gå till jobbet och framförallt inte sprida smitta vidare till vare sig äldreomsorg eller sjukvård, eller att poliser ska smitta de hanterar på dagarna. Så att, för mig är det här en annan fråga som handlar om människor som idag inte har flexibiliteten att kunna jobba hemma när man är lite småsjuk och så. Ska de straffas ekonomiskt så här kraftfullt som de gör idag? Ingen av våra nordiska grannländer har ett sånt system. Danmark har ett annat system till exempel som liknar det vi föreslår. Och det är fullt rimligt i de länderna. Och jag tror att det här är en viktig rättvisefråga. För idag har, efter pandemin ska jag säga, så förändrades svensk arbetsmarknad ganska dramatiskt. Och då blir det så att de som är kvar och måste vara på jobbet för att göra sitt jobb, det här blir nästan en... Det blir nästan en klasslagstiftning av det här, och det tycker vi är knepigt. Mm.
Svenskt Näringsliv har ju räknat med att det här skulle kosta företagen, som ju då blir de som betalar, alltså kanske bortåt 40 miljarder. Förlängningen blir det lägre produktivitet, sämre tillväxt för Sverige. Det finns ju olika sätt att räkna. Vilken är din bild av vad det kommer att kosta?
Jag noterar att LO tycker att Svenskt Näringslivs siffror är hittepåsiffror, så att man kan säkert ha olika bilder av det. Men om man tittar då på hur vi jobbar med den här frågan, så säger vi att idag betalas de här kostnaderna av någon. Av vem då? Jo, av barnskötaren, av polisen, av sjuksköterskan som idag drabbas av ett karensavdrag trots att andra grupper på arbetsmarknaden inte gör det. Så att kostnaden finns ju där i alla fall, och effekten avgörs ju av ifall folk går till jobbet och sprider sjukdom vidare, så ökar inte produktiviteten vare sig i företaget eller i Sverige. Jag tror vi lärde oss ganska mycket av pandemin att det fanns risker när människor gick sjuka till jobbet. Vi fick också en smittspridning som var inte bara hotade ekonomin utan också liv.
Ja, nej, men det som händer är ju då med det här förslaget att ni väljer att flytta. Det finns en kostnad när människor är sjuka och inte går till jobbet. Ni väljer då att flytta den från sjuka människor, arbetare, till företagen. Det blir ju de som får betala. Hur ska de klara detta? Det handlar ju om stora kostnader. Det är redan en betydande kostnad med sjukersättning.
Ja, det första jag vill säga är att de här kostnaderna finns då på enskilda som ofta har ganska låga löner. Så att företagen i dagens system betalar ju sjukkostnaderna de första 14 dagarna. Och det, vi vill inte förändra det systemet. Däremot föreslår vi också den här budgeten, som kanske är mindre uppmärksammat, att vi vill införa ett högkostnadsskydd för små och medelstora företag. Därför att det finns en risk att företag som är mindre, som inte har lika stor ekonomisk stabilitet, avstår från att anställa människor som man tror kanske kan bli sjuka och så. Det vore inte en bra utveckling. Och här har regeringen tyvärr tagit bort högkostnadsskyddet. Vi vill lägga tillbaka.
Ja, så är det ju. Men om man, Svenskt Näringsliv och företagarna anser ju att det där, de där 500 miljonerna är ju helt otillräckligt. Kommer inte att hjälpa.
Nej, det är på ett halvårs effekt, och så det är en miljard. Så det är det gamla systemet med högkostnadsskyddet som vi vill införa.
Ja, men hur ska det kunna bli tillräckligt?
Nej, men man måste vara ärlig med att säga att de här kostnaderna betalas idag. Och de betalas idag av grupper som vi tycker är samhällsbärare. Som tar hand om dina barn på förskolan, som undervisar dina barn i skolan, som tar hand om dina äldre, som griper bovar på stan och som måste vara på jobbet. Och då är det rimligt att de inte straffas ekonomiskt så kraftfullt som idag av karensavdraget. Så att vi vill avskaffa det, och jag tror att det vore en bra reform av rättviseskäl.
Ett annat argument då för karensavdraget, det är ju att det är en slags skydd mot fusk. Alltså, hur ser du på risken att fusket med korttidssjukskrivningar ökar i Sverige?
Om man fuskar ska man ju inte ha några pengar alls. Det är ju grunduppfattningen. Men däremot, är man sjuk så ska man ha en viss ersättning när man är sjuk. Men den kommer inte vara 100%, för i vårt system har vi inte det. Utan det blir ju ett så kallat lön. Det blir ju mindre lön om man är hemma och är sjuk än om man är på jobbet. Och det tycker jag är rimligt. Därför att det måste finnas ekonomiska incitament i systemet. Men forskning visar också i andra länder att har man en väldigt drakonisk kostnad, så finns det också risk att människor är hemma inte bara en dag om man är småsjuk, utan man är hemma 2 eller 3 dagar för att ta igen den här initiala kostnaden som var så stor. Så att jag tror man kan vrida och vända på det där ganska mycket. Jag tror att det här är en modernisering av hur arbetslivet ser ut. För vi har väldigt skilda förutsättningar mellan de som måste vara på jobbet och göra sig jobbet och de av oss som ibland kan jobba hemifrån. Och den skillnaden har blivit för stor på svensk arbetsmarknad.
Mm. Ja, men det är en kostnad som kommer att landa någonstans. Och det är inte bara privata företag då som kommer att få bära den här kostnaden utan också olika offentliga företag. Till exempel offentlig verksamhet, sjukvård och skola och vad det kan vara. Hur stor är risken att det får oanade konsekvenser där?
Om man igen då tittar på den RUT, riksdagens utredningstjänst, som har tittat på effekterna av det här, så blir ju den, för det offentliga så blir det lite annorlunda, därför att där ökar ju också skatteintäkterna för folk har högre inkomster. Så att den offentliga finansiella effekten av det här är faktiskt neutral eller till och med lite plus för det offentliga. Mm. Så där får vi inte den effekten.
Det här är ju de sista budgetarna som presenterats före valet, regeringens och era budgetförslag. Skulle du säga att regeringen och SD har presenterat en valfläskbudget?
Avskedsbudget sa jag, därför att det känns lite desperat på slutet. Men det är väl, de får väl presentera vilken budget som helst. Jag tycker det mest skaver att de här insatserna för vanliga hushåll, att de kunde ha kommit mycket tidigare. Då kanske vi inte hade hamnat i en situation där tillväxten i Sverige har varit bland Europas sämsta, att vi hade 100 000 fler arbetslösa. Så att, de får göra som de vill. Jag tror väljarna kommer att lyssna på vad partierna vill göra.
Ja, men skälet till att jag frågar är att ni brukar ju prata om att ni tar större ansvar. Jag tänker att man skulle kunna argumentera för att Socialdemokraterna också har en lite av en valfläskbudget. Ni sätter ju också sprätt på stora delar. Det är en bra bit mer än hälften av det reformutrymme som finns de närmaste 4 åren. Om man ska tro Konjunkturinstitutet. Mm. Också er budget går med underskott. Mm. Alltså, gör ni er inte skyldiga till samma vårdslöshet som du anklagar regeringen för?
Ja, man kan väl, om man tittar på Socialdemokraterna när vi sitter i regering och har ansvar för Sverige, så de senaste moderna historien har vi tagit över underskott och vi lämnat över överskott i de offentliga finanserna, därför att vi ser att en välskött offentlig ekonomi är en förutsättning för välfärdens finansiering. Det ger också mindre räntekostnader för både hushåll och för samhälle. Så vi tar den här frågan på väldigt stort allvar. Men däremot just nu är vi i en lågkonjunktur där det är rimligt att gå med visst underskott för att få igång svensk konjunktur. Någonting annat vore väldigt märkligt, men vi markerar i vår budget att vi har finansierat våra reformer något mer än regeringen för att visa dem att det finns ett alternativ där man kan vara lite mer ansvarsfull med ekonomin. Och det är inte bara nuvarande budget, det är också diskussioner om framtiden. Försvarsfinansiering framöver, energifinansiering. Det finns mycket där den nuvarande regeringen inte väljer att finansiera nästan någonting av det man lovar inför framtiden.
Nej, ja,
och det riskerar ju att bli underskott.
Ja, det gör ju inte ni heller. Riksbanken har ju kommenterat budgeten här och sagt det kanske börjar bli dags nu för politikerna att berätta lite om hur den framtida finansieringen av försvarsutbyggnaden ska se ut. Alltså den som kommer efter att lånedelen är liksom avbetad. När kommer Socialdemokraterna att berätta om var de riktiga pengarna i budgeten ska tas till på lång sikt för försvaret?
Vi var väl ett av de tydligaste partierna i de här försvarsöverläggningarna vi hade. Och jag vill börja med att säga att man får ju välja vad som är stort och smått här. Att 8 partier i Sverige kommer överens om hur vi ska snabbt bygga ut försvaret, både det militära och civila försvaret, det är ju en styrka i det här säkerhetspolitiska läget. Så jag är i grunden väldigt nöjd med den här uppgörelsen, att vi kunde komma överens alla 8 partier och att vi ska ha en process nu om hur de här pengarna ska användas. Men i de förhandlingarna, då tyckte vi att det var konstigt att vi inte hade några gemensamma svar om hur man väl efter den här lånefinansieringen i början ska komma upp på en ny nivå av försvarsutgifter. För jag tror att partierna lurar kanske både väljarna och sig själva om man tror att det här inte kommer med konsekvenser.
Ja, så vad är svaret då?
Nej, men vi har ju sagt att en del av den här finansieringen bör ske av en, som vi kallar, beredskapsskatt, som innebär att människor med höga inkomster eller kapital är med och bidrar till det här. Men ytterst så kommer mycket av försvarsfinansieringen avgörs hur svensk ekonomi går. Får vi ner arbetslösheten, får vi upp tillväxten, och det är det som är fokus för.
Alltså det där med beredskapsskatten, det är ju någonting ni har velat ta i många år, men ni har inte kommit med något konkret. Det bara står att den ska vara med, och vem som ska betala och hur mycket ni räknar med att få in, det har ni inte preciserat. Vad är det ni väntar på där?
Nej, vi tycker väl att andra partier också får bidra med den diskussionen. Vi är inte så låsta vid formen, förstår du? Vi kan tänka oss olika konstruktioner. Det är inte det viktiga, utan principen borde vara att det inte bara blir välfärdsarbetarna och de med låga inkomster som är med och betalar den här utbyggnaden.
Men när ska ni precisera vad det blir för något? För det har ni har pratat om det på ett oprecist sätt rätt länge.
Ja, och ärligt talat, det roliga här är att det enda partier, är det tydligaste partiet som säger att en del av finansieringen borde kanske finansieras, det är vi som får frågor om hur det ska finansieras. Alla partier som hoppar över den frågan får inga frågor om det. Det är faktiskt ganska fascinerande att partier kommer undan så lätt när de säger att det där tas av framtida reformutrymmet.
Till sist, så både ni och regeringen hoppas ju på att den här expansiva budgeten, att den ska liksom få fart på hushållen, att det är konsumenterna som ska få igång ekonomin. Problemet är ju att det här sättet att tänka inte verkar funka hittills. Alltså svenskarna håller i pengarna trots att de får mer i plånboken. Vad gör ni om ni tänkt fel? Att svenskarna inte använder pengarna de får i er budget till shopping utan istället liksom lägger undan till ännu sämre tider?
Mm. Ja, men det är en bra fråga. Och det ena svaret på den frågan är att regeringen har lagt pengarna fel. Man har sänkt skatten väldigt mycket med människor med höga inkomster. Senaste budgeten så var det ju en riktad skattesänkning bara till människor som tjänade över 66 000 kronor i månaden. De spenderar inte pengarna. Vi vet ju att de sparar pengarna. Det är därför vi tycker att man ska höja barnbidraget, förbättra för de sämst ställda pensionärerna.
Så vad är ditt svar? Har vi kort med tid.
Om man har en bra fördelningsprofil på satsningarna på hushållen så vet vi att människor med mindre ekonomi spenderar pengarna mer än rika människor. Så det är en bra variant. Mm. Det andra är ju att det också behövs strategisk tillväxtpolitik. Man kan inte bara jobba med konsumtionsstöd. Man måste jobba med bostadsbyggande investeringar, jobba ihop med näringslivet för att driva industrietableringar till Sverige. Det är så vi blir rikt på lång sikt.
Mikael Damberg, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
I studion nu, Helena Gissén, vår politiska kommentator. Den här veckan har vi ju fått alla partiernas skuggbudgetar. Hur mycket spretar opinionspartierna, skulle du säga?
Ja, alltså om man lägger dem bredvid varandra så kan man ju se förutsättningar för kompromisser när det gäller Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Då. De vill visserligen olika mycket i olika frågor, men de har ändå en grundläggande samsyn om mycket, kan man säga. De vill ha bankskatt, de vill ha högre skatt på höga inkomster, höjd kapitalskatt. De vill införa karensavdrag, då, återställa läkemedelssubventioner. Och de vill höja barnbidrag och så vidare. Så att det knepiga är ju Centerpartiet som då, precis som ni var inne på, i vissa avseenden ligger till höger om Tidöpartierna med krav på kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt A-kassa och så vidare. Så att om den rödgröna sidan måste eller vill ha med Centerpartiet så lär det krävas eftergifter.
Mm. Hur tycker du att Mikael Damberg svarade då om hur den här spretigheten ska hanteras?
Ja, men han hade ju ganska intressanta svar där. Han sa att det är bra att partier tycker olika, inte minst av demokratiska skäl. Och så sa han då att det är klart att ett stort parti som Socialdemokraterna, 35% ungefär, har stor makt i en förhandling. Men då kan man ju påminna sig hur det var när de var beroende av att få med sig Centerpartiet och Liberalerna. Det hade ju ett väldigt högt pris. De små partierna tvingade ju fram till exempel ett avskaffande av värnskatten, uppluckrad arbetsrätt, marknadshyror och så vidare. Så att det där sved ju rejält.
Mm. Tidöpartierna, de kommer ju att fortsätta att angripa den rödgröna sidan just för att den är osynkad i den ekonomiska politiken. Det har de ju gjort hittills. Kommer Socialdemokraterna hålla fast vid den här osynkade strategin, tror du?
Ja, jag tror det av några olika skäl. Dels så är det ju så att ett närmare samarbete redan nu med exempelvis Vänsterpartiet skulle riskera att skrämma en del mittenväljare. Tror jag att Socialdemokraterna befarar, inte minst efter all turbulens kring anklagelser om antisemitism och så vidare. Och ganska många socialdemokrater, ska man veta, är även skeptiska till Miljöpartiet. Och sen är det då det här med Centern. Det är ju knepigt, dels rent sakpolitiskt, men också för att Centerpartiet absolut inte vill ha med Vänsterpartiet att göra. Ju.
Mm. Hur är läget i Socialdemokraterna nu, ett knappt år kvar till valet?
Ja, det är ju självklart angenämt att ha höga opinionssiffror. Det har ju de fortfarande, och att Magdalena Andersson fortsatt har väldigt starka förtroendesiffror ju. Men samtidigt så anar man en nervositet. Dels kring att den här budgeten från regeringen har en fördelningsprofil som är svårare att angripa än exempelvis den förra budgeten. Då det var fokus på sänkt skatt, inte minst för höginkomsttagare. Det nämnde ju Damberg här i intervjun också. Och sen är det jobbigt att Tidöpartierna ständigt påminner om den här turbulensen som var under de rödgröna regeringsåren, där både Stefan Löfven och Andersson avsattes ju innan de återvaldes, och det var budgetar som föll och sådär. Det där svider ju ett parti som har levt gott på anseendet att vara regeringsdugliga då. Så att nu blir det ju väldigt viktigt för Socialdemokraterna att slå vakt om sitt goda opinionsläge och sina höga förtroendesiffror. Och de måste också försöka blidka den interna opinionen, framförallt på vänsterkanten, som efterlyser just någon slags vision då för det rödgröna alternativet.
Tack så mycket, Helena Gissén. Vi ska säga att Ekots lördagsintervju produceras av Johanna Palmström. Teknik Christian Barter. Nästa vecka är justitieminister Gunnar Strömmer gäst i Ekots lördagsintervju. Vi intervjuas av Mattias Rensmo. Johar Bendjelloul, jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.